Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet.
När Obamas sjukvårdsreform genomfördes 2010 så var det till exempel gott om exempel på konservativa vita amerikaner som sa att de hellre förblev sjuka än att dela liksom sjukhus med svarta latinamerikaner. Och flera personer som jag citerar i boken som säger att en man som säger att han hellre dör än att dela sjukvård med mexikaner.
Dagens avsnitt handlar om rasismens historia i USA. Och gäst är Martin Jelin, författare, journalist och Dagens Nyheters korrespondent i New York. Med utgångspunkt i Jelins bok Den vita stormen samtalar vi om hur rasismen präglat USA. Jelin menar att varje gång den svarta befolkningen fått utökade politiska rättigheter så har den konservativa vita befolkningen flyttat sig längre högerut. Vi samtalar om presidenten Thomas Jeffersons slavgods, segregationslagarna som upphörde först på 1960-talet och dagens rasistiska krafter som vill skriva om historien. Idén till dagens gäst och ämne kommer från Thomas Andersson Vi, så tack Thomas att du uppmärksammade mig på Martins bok. En ingång till att förstå rasismen i USA är stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Vi börjar med att diskutera vilka personer det var som stormade byggnaden.
Det var en brokig skara människor. Allt från öppet högerextrema aktivister, nazister, förintelseförnekare till traditionella republikaner som tyckte om Trump och kanske hade fallit för lögnen om valet. De ansåg att Joe Biden hade stulit valet från Donald Trump. De hade matats med liksom felaktig information på konservativa medier, alternativmedier. Och många såg det som att det var de som försvarade amerikansk demokrati och försvarade det som de såg som den liksom rättmätiga segraren i presidentvalet. Så de tyckte att Donald Trump var förtjänad att sitta kvar som president helt enkelt. Men det var ju tusentals människor och allt från konventionella republikaner till de mest extrema milisgrupperna.
Men det var ett par saker som jag hajade till när jag läste i din bok. Det är att jag upplevde att i Sverige så porträtterades det ändå som den här Trump-anhängarna är ju de här arga kolgruvarbetarna i den amerikanska södern. De är fattiga, de är arbetslösa. Men du beskriver istället de här personerna som stormade Kapitolium som en vit medelklass. Du pratar om en person som har abonnerat ett jetplan för att åka till Washington. Du pratar om läkare, mäklare. Och endast 7% av dem som stormade är arbetslösa.
Ja.
Hur ska vi förstå det här?
Ja, men det är en viktig poäng. Det fanns en berättelse i många år om Donald Trumps väljare som ekonomiskt utsatta, en liksom väljargrupp som kom från landsbygden och att det var en liksom vred över materiella tillstånd som hade lett till stöd för Donald Trump. Men tittar man på Trumps väljarstöd så har det kommit från relativt välbärgade amerikaner, vit medelklass och vit övre medelklass i villaförorter framförallt och småstäder. Och det såg vi också under stormningen att det var liksom folk som jobbade på försäkringsbolag och reklambyråer och banker och bostadsmäklare. Och precis som du nämnde så var det ett sällskap som flög in på privatflygplan från Texas. Och de bodde på ganska dyra hotell i Washington. Så det var inte liksom en vit arbetarklass utan det var en ganska välbeställd grupp aktivister som har väldigt extrema åsikter.
För mig var det där helt mindblowing. Vad skulle du säga, vad är det som har motiverat de här människorna att göra så här?
I mycket stor utsträckning tror jag det handlar om det boken kallar en protest mot mångfaldens demokrati, en ovilja att acceptera att USA har förändrats, att USA är ett land där vita är en grupp bland alla andra, där svarta och latinamerikaner och asiater utgör nästan hälften av väljarkåren och har en otrolig makt att välja presidenter. Det var en svart väljare i Detroit som sa strax efter valet 2020 att han var intervjuad av en lokal tv-kanal och sa we used to pick cotton but now we pick presidents. Svarta väljare brukade plocka bomull men nu väljer de presidenterna. Och jag tror att det var just den känslan som många av Trumps väljare inte kunde acceptera. Att svarta också är delaktiga i demokratin. Svarta har också en chans att göra sina röster hörda. Så det finns också forskning från statsvetenskap runt om i USA som visar att den viktigaste liksom, variabeln i vad som fick folk att komma till Washington för att delta i stormningen var om deras lokala områden hade fått en ökning av invandring och en ökning av etniska minoriteter de senaste åren. Så liksom, ju mer den vita andelen av befolkningen hade minskat, desto mer sannolikt var det att de hade deltagit i stormningen.
Då är det helt enkelt alltså att man känner sig hotad att den här minoriteten kommer att försvinna då?
Precis. En rädsla för den demografiska utvecklingen i USA. Prognosen i USA är att om ungefär 20 år så kommer vita vara mindre än 50% av befolkningen. Det har redan skett i vissa delstater som Kalifornien och Texas till exempel. Och vita som kanske känner till historien i USA och vet att de har behandlat andra grupper väldigt illa är liksom oroliga över att det kommer bli någon slags revansch, att liksom minoriteterna kommer sammansvärja sig mot den vita befolkningen. Och det finns en konspirationsteori om det som folk på högerkanten kallar det stora folkutbytet, att det sker liksom en medveten strategi från invandrare och från liksom vänsterliberala grupper i USA att byta ut den vita befolkningen mot minoriteter. Det är en konspirationsteori som också har liksom antisemitiska inslag. Många beskyller liksom amerikanska judar för att bidra till ökad invandring och sådär. Men även om inte alla har förkovrat sig i den konspirationsteorin, så tror jag att den känslan och den idén om att liksom den vita befolkningen i USA utgör en majoritetskultur som är hotad utifrån, den tror jag är en av de viktigaste drivkrafterna i Trumps rörelse.
Mm, och det där är också väldigt intressant, för jag upplevde det när jag tittade lite med ett halvt öga på allt det som hände kring stormningen, så förstod jag inte att det var så pass rasistiskt motiverat som det var, utan det var mer någon slags klasskamp eller även om man pratar ju med eliten, och det tar ju du också upp, att eliten är ju också ett hot, men det är ändå mycket mera hudfärg som tycks vara avgörande för stormningen.
Jag tror att man kan säga att det är den enande faktorn, vitheten i hela den gruppen som stormade Kapitolium är liksom den viktigaste enande faktorn. Det var mycket sydstatsflaggor, det var mycket, det var you know, en hel del nazistiska symboler, många milissymboler från grupper som tydligt står för liksom vit maktidéer. Så rasismen är inte hela förklaringen, men det är omöjligt att förstå stormningen om man inte tittar på rasismen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och där skulle jag vilja att vi går tillbaka i tiden till Thomas Jefferson, som är den tredje presidenten. Han var president 1801-1809. Och han var ju medförfattare till självständighetsdeklarationen. Och han har ju myntat eller skrivit de här fina raderna: All men are created equal. Alla människor är skapta lika. Men han hade själv slavar på sin ranch. Hur kommer det sig att det... att den svarta befolkningen inte var inkluderad i det här att skapas lika?
Ja, precis. Det är liksom USAs arvsynd, USAs grundläggande problem som fortfarande ekar i dagens politiska konflikter. Jefferson hade en stor herrgård i Virginia som heter Monticello, som vacker bondgård med utsikt över kullarna. Jag har varit där, gjort flera besök där. Men där också arbetade omkring 100 förslavade amerikaner. Många var mindreåriga, många var 10, 11, 12 år gamla. Och Jefferson själv skötte regelverket för gården och var själv den som bestämde vilka straff slavarna skulle få, till exempel om de hade varit olydiga eller brutit mot regelverket på något sätt. Och Jefferson själv bestämde att till exempel en 12-årig pojke skulle piskas som straff för att han hade inte arbetat tillräckligt hårt. Så att medan Jefferson satt på den här fina liksom neoklassicistiska palatset och skrev de här raderna om liksom mänskliga rättigheter och alla människors lika värde och självständighetsdeklarationen som än idag inspirerar frihetsrörelser över hela världen, som har citerats av Nelson Mandela och Václav Havel och Martin Luther King och folk som har pratat om jämlikhet och rättvisa över hela världen i århundraden. Samtidigt som man skrev den så slet slavan utanför fönstret, och han hade själv en 15-årig förslavad tjej som heter Sally Hemings som han fick åtminstone 5 barn med. Historiker har liksom diskuterat hur mycket samtycke det fanns i den relationen, men det var ju såklart en otrolig obalans i maktförhållandena där hon var hans. Jefferson ägde henne liksom, helt enkelt.
Visst var det också så att när han dör så deras barn, för han får ju barn med henne, de blir fria men inte hon.
Precis, barnen befriades i hans testamente men inte Sally Hemings själv, för att det skulle ha blivit som ett erkännande av relationen som på den tiden avfärdades som skvaller, men har med tiden bevisats med DNA-test. Först på 90-talet faktiskt så bevisades det att deras ättlingar var att Thomas Jefferson och Sally Hemings fick åtminstone 5 barn tillsammans.
Wow. Och hur kommer det sig då? Skulle du säga att en ändå så pass upplyst person, får man ändå säga att Thomas Jefferson var, hur kunde han sitta där och skriva de här raderna medan förslavade människor blev piskade utanför hans fönster?
Han var tvungen att intala sig själv att svarta afrikanska förslavade människor inte riktigt var människor. Att det var en annan liksom kategori av varelser. Så den liksom avhumaniseringen är ju central för att förstå både slaveriet och USAs grundlagsfäder och även rasismens arv under århundradena som följde det. 1787 under de förhandlingar i USA som ledde fram till att författningen skrevs, Constitutional Convention som ägde rum då, så befästes det här liksom juridiskt i och med att man beskrev slavar som värda tre femtedelar av en vit medborgare. Och det gjordes för att de slavägande delstaterna skulle få räkna in slavar som en del av befolkningen för att få politisk representation, utan att slavarna själva skulle få politisk representation.
Så de fick liksom, de vita fick mandat genom de svarta utan att de svarta hade något politiskt inflytande?
Exakt, och framförallt då i amerikanska södern där det fanns slaveri även i Norge och USA på den tiden, men de största slavgodsen fanns i södern, och det gav södern mer makt och förhindrade att kolonierna som det var innan USA enades, eller innan USA fanns, att de bröt loss, att de enades med Storbritannien till exempel. Under liksom det amerikanska revolutionskriget så fanns det hela tiden det hotet från South Carolina och andra delstater i amerikanska södern att om inte vi får igenom sådana här regler, till exempel då att slavarna ska räknas in i befolkningen för att ge oss mer politisk representation, så skulle de kunna ha lerat sig med brittiska kronan och stridit emot de amerikanska revolutionsarmén.
Just det, så att, det är också en av anledningarna att det inte heller gick att ha en konstitution som där alla var inkluderade, för då hade det inte blivit det USA vi känner idag. Det var för många stater helt enkelt som inte ställde upp på premissen att svarta var människor.
Exakt.
Mm. Vad heter det? Sen amerikanska inbördeskriget, där har ju man hör ju ibland lite olika anledningar, men jag tror att de allra flesta historiker idag, de böcker som jag har läst om amerikanska inbördeskriget, där är man ju ganska överens om att det var slaveriet som var liksom kärnan till konflikten. Och att Abraham Lincoln då, som gick till val, han ville avskaffa slaveriet. Vill du säga någonting om slaveriets roll för kriget?
Ja, precis. Det var helt centralt för inbördeskriget. Lincoln var ursprungligen själv ingen slaverimotståndare, men han var emot expansion av slaveriet till västra USA och blev under krigets gång en slaverimotståndare som ville upphäva slaveriet och som också gjorde det, som skrev under de lagar som förbjöd slaveriet i USA och befriade alla som var förslavade då. Men omedelbart efter kriget slut 1865 så började en historieförfalskning från sydstaterna där de försökte få kriget att framstå som att det hade handlat om självbestämmande, om ett liksom mer abstrakta principer om decentralisering och liksom frihet från liksom federala regeringens makt. Framförallt liksom använde man frihetsbegreppet mycket, att södern skulle liksom ha friheten att sätta sina egna lagar. Men om man tittar på de delstaterna som först orsakade inbördeskriget, som trädde ut ur unionen helt enkelt, i deras utträdesförklaringar så står det i liksom samtliga av de första delstaternas fall att det var slaveriet som var orsaken. South Carolina, Texas, Georgia, de skriver alla att liksom det var slaveriet som blev droppen för oss, det var därför vi måste lämna unionen.
Mm. Och den historieskrivningen är idag väldigt stark i de här staterna, eller hur? Du skriver att man såg det mer som att den federala regeringen gick in och petade i våra göranden och låtanden, ungefär.
Precis. Bland seriösa historiker så har det väl egentligen varit först senaste 30-40 åren som det har blivit vedertaget att det var slaveriet som orsakade inbördeskriget. Men myterna lever kvar i södern. Myterna om den ädla södern lever kvar, och romantiska föreställningar om livet före inbördeskriget är väldigt vanliga, och en sorts skönmålning av slaveriet i sig också. Det såg vi faktiskt nu väldigt nyligen med Ron DeSantis i Florida som guvernör där och kandiderade till att hoppas bli republikanernas presidentkandidat. Han föreslog en lag för att historieundervisningen måste inkludera att många slavar i Florida berikades av slaveriet, att de lärde sig viktiga kunskaper, att de lärde sig liksom hantverk och sånt som de kunde ha tillgång till senare. Så att det finns en sån mytbildning och historieförfalskning i den vita södern, och den används idag för att begränsa svarta rösters krav på jämställdhet och rättvisa.
Du besöker ju flera av de här rancherna nere i södern. Jag tycker det var en kuslig läsning där de här, man fattar ju inte hur otroligt förmögna de här slavägarna blev, de här oligarkerna som bodde på stora såna här vräkiga palats. Och du beskriver ju hur det är vanligt idag i södern, dels turister som vallfärdar dit, men också bröllopssällskap som kommer dit, och det är populärt att boka in sig på de här rancherna. Kan du beskriva hur en sån här ranch ser ut?
Ja, jag var framförallt i Louisiana, ungefär en timme väster om New Orleans, längs Mississippi-floden. Så det var liksom 1800-talets Beverly Hills i USA. Jag tror att det var en majoritet av alla miljonärer på den tiden i USA levde längs ett par mil av Mississippi-floden i Louisiana. Gigantiska palats med hundratals eller tusentals förslavade som arbetade på bomullsfält och i jordbruk. Och de finns kvar idag. Det finns liksom bussresor man kan göra från New Orleans där man åker runt i de här palatsen, och de fokuserar då mest på arkitekturen och liksom hur vackra de här byggnaderna är. Och ofta finns det då förskönade berättelser om man pratar om hantverkare, man pratar om jordbruk och liksom att det pågick liksom olika sorters verksamheter på de här godsen, men man tonar ner slaveriet.
Nämner man ens slaveriet? Eller?
Det är många som inte gör det alls. Jag tror att det har börjat förändrats de senaste åren i takt med att påtryckningarna har blivit starkare från olika grupper. Och jag besökte även Whitney Plantation, som är en av de allra största där just längs Mississippi-floden i Louisiana, som är den första av de gamla slavgodsen som idag är ett museum som handlar om slaveriet, som inte handlar om hur vacker byggnaden är, utan som handlar om alla förslavade som levde och dog där. Det är otroligt liksom hjärtskärande att besöka den platsen. De har till exempel minnesmonument för alla barn som dog där, alla förslavade barn, och jag tror att det var åtminstone 40 barn som dog under slaveriet där, och förslavade kvinnor som fick liksom 15 barn med vita slavägare. Man får en bild där av hur otroligt avhumaniserande slaveriet var förstås, och hur kvinnor utnyttjades liksom nästan industriellt för att producera nya slavar, för att producera barn som då blev en del av slavgodsens rikedom. Så Whitney drivs av en liksom förmögen vit filantrop som vill korrigera de här myterna om slaveriet, men han har anlitat flera liksom ledande historiker som kan slaveriet och leder de här liksom rundvandringarna och berättar om vad som egentligen hände där. Så det är liksom ett litet tecken på hopp och på att saker har förändrats i en positiv riktning också i södern, där det liksom sker en mer uppriktig, vissa krafter som vill ha en mer uppriktig liksom historieskrivning och ifrågasätta de här myterna och romantiska föreställningarna.
Just det, men det är ändå intressant att det kommer från, det är ett privat initiativ, det kommer inte från staten eller från de staterna där nere. Det tycker jag ändå, det är lite anmärkningsvärt ändå.
Absolut, ja, men de flesta av de här mest intressanta initiativen i den riktningen är individuella, kommer från organisationer. Jag ägnar mycket tid i boken åt Brian Stevenson, som är en människorättsjurist och driver en organisation som heter Equal Justice Initiative, och jobbade under flera decennier framförallt med att försöka förhindra folk på death row, folk som hade dömts till dödsstraff, från att bli avrättade. Många av dem som han lyckades bevisa att de var oskyldiga och i sista stund räddades från från avrättning, och många av dem är svarta, och väldigt stor, oproportionellt stor del av dem är svarta. Men han har ägnat de senaste åren åt att försöka liksom skriva om eller korrigera Söderns historia och resa monument över de som stred för slaveriets avskaffande och de som stred för medborgarrättslagarna och de som ifrågasatte rasismens system i Södern. Han är ett exempel på den vågen av liksom konstruktiva nya initiativ som korrigerar myterna och historieförfalskningen. Det leder i sin tur till en vrede då bland liksom vita konservativa i Södern och personer som Ron DeSantis som då liksom försöker genomföra lagar där man förbjuder egentligen den här sortens uppriktiga historieskrivning och vill tillbaka till de gamla myterna och lögnerna.
Mm. Ja, för du skriver ju att så fort svarta får rättigheter, det är liksom en tradition i USA, så fort svarta vinner en liten mark så flyttar den konservativa högern ännu längre höger ut. Är det här ett exempel på det?
Jag tycker det. Jag tror man kan titta på tre historiska exempel. Först efter inbördeskriget när slaveriet avskaffades så var en period i USA som kallas Reconstruction där man helt enkelt gav nya rättigheter till svarta befolkningen och federal initiativ där land fördelades till tidigare förslavade i amerikanska södern. Skolor öppnades, subventioner för nya företag för tidigare förslavade och vilket ledde till en otroligt militant backlash från vita i södern. Och i New Orleans så stormades delstatskongressen, eller förlåt, borgmästarhuset var det i New Orleans 1867, för att just i protest mot liksom, att svarta hade fått för mycket rättigheter, tyckte den vita befolkningen. Hela den perioden av expanderade rättigheter till svarta avbröt ganska abrupt i mitten av 1870-talet och ledde till nya system för förtryck och diskriminering av svarta och en liksom radikalisering av den vita södern där de enades bakom liksom motståndet till svart frigörelse.
Vad har vi för exempel på det då?
Ja, men det är som exempel att många kongressbyggnader och liksom politiska möten stormades som miliser och Ku Klux Klan bildades under den här perioden. Den typen av vita terrororganisationer vällde fram över hela USA. Lagarna skrevs om helt enkelt. De svarta som hade fått mark fråntogs marken. Skolor som hade öppnats i svarta områden stängdes och svarta kördes bort.
Det här gick att göra. Det var liksom inte på federal nivå utan det var delstatsstyrt då.
Ja, precis. Men det var också efter att Abraham Lincoln mördades så ersattes han av en Andrew Johnson som var en gammal slavägare från Tennessee som bytte spår och stödde också den här liksom, reaktionära politiken. Den här försöken att frånta svarta de rättigheter de hade fått. Så att, det var ju liksom en väldigt tydligt exempel på det här liksom, pendelskiftet där svartas rättigheter möts av en militant motrörelse från vita. Och sen såg vi samma sak på 60-talet under medborgarrättsrörelsen. De framsteg som gjordes då som ju var frukten av liksom flera decenniers arbete bland aktivister i södern för att stoppa segregationen. Det är också kanske svårt att förstå liksom för svensk befolkning idag, men fram till 1965 så var det ju lagligt att förbjuda svarta från att gå på restauranger eller åka tåg eller gå på samma skolor. Högsta domstolen upphävde skolsegregationen 1957, men det var många skolor som fortsatte segregera ändå mellan vita och svarta elever, och det krävdes polisinsatser och federala styrkor för att bara få svarta skolbarn att få gå i skolan.
Jag har gjort ett avsnitt om apartheid i Sydafrika, och det är ju folk bekanta med ändå som koncept och så, men det är ju skrämmande när man läser din bok, så förstår man ju att det här var ju ett apartheidsystem, de här så kallade Jim Crow-lagarna. Jim Crow, för de som inte vet, är ju ett nedsättande term för svarta, och att det var ju segregationslagar som du skriver inspirerade personer som Goebbels och Hitler. Alltså nazisterna var inspirerade av amerikanska segregationslagar. Det var så att man förstår magnituden av det.
Ja, precis. De nazisterna reste till USA på 30-talet och studerade hur segregationen funkade och studerade även amerikansk rasbiologi och såg det vetenskap om liksom rasernas hierarkier och det som kallades rashygien på den tiden. Så det var en direkt inspiration för nazisterna. Mm.
Precis, för nu jag bröt din tråd lite grann, för du pekade på de här olika, den här backlashen som hela tiden händer med svarta rättigheter. Så på 60-talet så protesterar man mot de här segregationslagarna, och vad händer då?
Precis. Det som hände efter Lyndon B. Johnson skrev under medborgarrättslagarna, då sa han att nu har vi förlorat amerikanska södern för en generation framåt. Det jag menade då var att demokraterna som han representerade, som fram till dess faktiskt hade varit partiet som hade stöd av konservativa vita i södern, som hade varit partiet som förespråkade segregation, som var partiet som under inbördeskriget representerade södern och stred för slaveris bevarande. Det hade skett en rokad helt enkelt. Demokraterna nu blev partiet för svarta väljare och för de politiska röster som förespråkade mer rättigheter och mer initiativ för att öka jämlikheten. Medan republikanerna blev då, republikanerna som hade varit Abraham Lincolns parti, som hade varit partiet för slaveriets avskaffande och för ökade rättigheter för svarta, blev istället partiet för missnöjda vita konservativa som ville stoppa den här utvecklingen, som ville stoppa medborgarrättsrörelsen. Liksom fröet såddes till det moderna republikanska partiet. George Bush den äldre till exempel, som var president 1988 till 92. Han är idag ihågkommen som en liksom mild och pragmatisk konservativ, och det var så han var som president. Men hans första val till kongressen 1963 kampanjade han på att stoppa medborgarrättslagarna. Så,
sant,
ja. Så att många av de liksom tongivande rösterna i den moderna amerikanska högern formades av 60-talets motstånd mot medborgarrättslagarna.
Så om man var emot medborgarrättslagarna, då ville man helt enkelt ha en segregation? Är det så man ska förstå det?
Precis. Ja. Det handlar helt krasst om det. De förespråkade fortsatta segregerade offentliga rum och ett terrorvälde som gjorde det omöjligt för svarta att rösta. Det var alltså i det som man kallar den djupa södern, Mississippi, Alabama, South Carolina, så var det ungefär 1-2% av svarta befolkningen som röstade fram tills medborgarrättslagarna skrevs under i mitten av 60-talet. Så att,
hur gjorde man det omöjligt?
Genom terrorvälde, genom Ku Klux Klans aktiviteter och hot, genom byråkratiska metoder där man till exempel bad om svarta medborgare att göra olika krångliga test för att se om de var röstberättigade. Det var så då på delstatsnivå som man hade sådana här initiativ. Liksom kryptiska, märkliga tester som enbart var utformade för att avskräcka folk från att rösta. Och någonting som kallades poll tax, en avgift för att registrera sig för att rösta, som kanske var inte jättestor, men som ändå för en fattig svart familj var tillräckligt för att inte prioritera och rösta. Men framförallt våld. Våld och hotet om våld. Och det skriver jag om i boken, hur vanligt det var att svarta som antingen försökte rösta eller som försökte organisera sig politiskt i svarta områden besöktes av Ku Klux Klan och andra terrorgrupper som antingen mördade folk eller hotade med att mörda folk. Och liksom medvetenheten om att det hotet hela tiden fanns var otroligt effektivt för att avskräcka folk från att rösta.
Och den tredje vågens reaktioner då, det är när vi ska försöka korrigera historien, berätta att det faktiskt fanns plantager där 40 barn dog, där tusentals människor var förslavade, då blir motreaktionen att vi faktiskt ska prata om att de svarta fick lära sig hantverk och fick hjälp helt enkelt av de vita, kan man säga.
Precis, det är det vi ser just nu. Jag skulle säga att det började med Obama, med Barack Obamas valseger 2008, som jag tror inte kanske folk utanför USA riktigt förstod vidden av historiskt. Det var ju såklart den stora liksom rubriken över hela världen, att nu får USA en svart president för första gången. Men jag tror att på den tiden, för 15 år sedan, så sågs rasismen inte som något allvarligt samhällsproblem. Det var väl folk som tyckte att det var lite trevligt att USA fick en svart president, men det glömde snabbt bort några veckor senare. Och i den liksom konservativa vita USA så var det här en otrolig chock. Och 20% av befolkningen kanske som tyckte att det var helt oacceptabelt. Och de mobiliserade sig väldigt starkt i en liksom ny rasistisk backlash mot Obama och mot allt som de tyckte att han representerade. Och den motrörelsen kulminerade i någon form med Donald Trumps valseger 8 år senare, som ju väldigt mycket definierade sig som en liksom korrigering mot Obama. Han ville upphäva allt som Obama hade genomfört. Han ville liksom förmjuka Obama och ta tillbaka USA till tiden innan det hade funnits en svart president. I hans kampanjslogan Make America Great Again fanns det ju det löftet om att återvända till en annan tid. Och den tror jag även medvetet eller omedvetet bland folk i södern även speglade liksom nostalgin över tiden för inbördeskriget. Och under 1870-talet, under Reconstruction-tiden, under den perioden då svarta fick nya rättigheter i södern, så pratade man om redeemers i södern, vita politiker som förhindrade de här liksom typen av expansion av svartas rättigheter. Och det var ofta Ku Klux Klan medlemmar som även var folkvalda politiker som med liksom byråkratiska och våldsamma metoder stoppade svartas deltagande i demokratin. Jag har pratat med flera historiker i boken som ser Trump som en liksom modern redeemer då för liksom den vita rasismen, för den vita överhöghetens ideologi.
Mm. Man brukar ju prata inom forskningen där standing on the shoulders of giants, att man tidigare stora forskares verk baserar man sina egna verk på. Här kan vi ju liksom se, tycker jag, så snyggt som du tar upp, att stormningen av Kapitolium är verkligen att stand on the shoulders of rasistiska jättar. Alltså att det är en direkt nedstigande led från de här väldigt, väldigt, men från slavtiden fram till segregationslagen och till att man då fick den här hemska backlash med att få en svart president. Och nu vill man storma Kapitolium till och med. Så det är ju väldigt, jag tror inte att folk är medvetna om det från svenskt perspektiv, att det är så rasistiskt motiverat.
Mm. Nej, precis. Man ser verkligen de mönstren. Ju närmare man tittar på den amerikanska historien så blir de här mönstren väldigt tydliga. Och det är inte den enda förklaringsmodellen i amerikansk historia, men det är omöjligt att förstå amerikansk historia utan att titta på rasismens roll i alla de här avgörande ögonblicken, i landets födelse 1776, i inbördeskriget, i turbulensen på 60-talet med medborgarrörelsen och med det kaos som vi har just nu med allvarliga hot mot demokratin.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det finns en annan sak som du tar upp som jag tycker är väldigt intressant. Det är ju, du och jag pratade ju innan vi satte på räck här, att vi båda, vi har små barn och vi pratar om den här slitna klyschan om att det är mycket lättare att vara föräldraledig i Sverige än vad det är i USA. Det är väldigt få föräldralediga månader i USA och jag har varit ledig nästan ett år, men i alla fall 9 månader. Men du pratar om ett annat fenomen, det är att USA, om man tittar på det offentliga allmänna, är väldigt slitet i USA. Det, och det är någonting som jag har ju också besökt USA ganska mycket, och man noterar verkligen att de allmänna platserna är inte alls som det är i europeiska städer, framförallt Sverige då, där, det är, där kommun tar hand om det offentliga. Och du menar ju på att det är också har rasistiska motiv.
Ja, precis. Och det tror jag är en av de viktigaste men också mest komplexa konsekvenserna av rasismen i USA är liksom utarmningen av det offentliga. Det mest målande exemplet på det som jag nämner i boken är på 50-talet när simbassänger, offentliga simbassänger i amerikanska södern inte längre fick vara segregerade. När segregationen förbjöds i allmänna idrotts, liksom allmänna idrottsplatser och simbassänger, så var det många, väldigt många städer och liksom lokalregeringar som valde att tömma simbassängerna, fylla dem med betong och göra det till en parkeringsplats till exempel. Istället för att låta vita och svarta bada tillsammans. Så att liksom rädslan för att tvingas dela offentliga utrymmen med svarta var så stor bland den vita befolkningen att de hellre la ner liksom det offentliga än att dela på det. Det finns gott om forskning som visar att samma attityder påverkar synen på välfärden och synen på sjukvård och synen på skolorna. Och när Obamas sjukvårdsreform genomfördes 2010 så var det till exempel gott om exempel på konservativa vita amerikaner som sa att de hellre förblev sjuka än att dela liksom sjukhus med svarta latinamerikaner. Och flera personer som jag citerar i boken som säger att en man som säger att han hellre dör än att dela sjukvård med mexikaner. Och han dog också. Han levde i en konservativ delstat som inte genomförde den expansion av sjukvården för fattiga som Obamas sjukvårdsreform garanterade, men det var flera konservativa delstater som bara helt enkelt vägrade ta emot de pengarna. 100,000-tals personer dog till följd av det. Fler vita än svarta. Fattigdomen i amerikanska södern är minst lika utbredd bland den vita befolkningen som den svarta befolkningen. Jag kallar det för liksom den tömda poolens politik, att det är en sån rädsla för att dela det offentliga med folk som inte är vita, att man hellre överger alla initiativ som expanderar välfärd och sociala skyddsnät och gör livet lättare för fattiga och för medelklassen. Och det tror jag är jätteviktigt för att förstå varför USA har så grovmaskigt socialt skyddsnät som de har idag. Varför de inte har enda rika landet i världen som inte har garanterat föräldraledighet. Ett av väldigt få länder som inte har allmän sjukvård. Superhöga kostnader för barnomsorg, för skolor, för universitet. Det är svårt att förstå det om man inte tittar på rasismens roll eller.
Ja, och många gånger hör man ju att de pratar om återigen frihet, freedom, det här viktiga ordet, och att man pratar om det värsta av allt, kommunismen. Alltså kommunism är, så fort vi delar på någonting så blir det kommunism. Men det intressanta är att det låter som att det är omskrivningar för, jag vill inte dela det här med personer med annan hudfärg.
Absolut.
Och det där är också en sån grej som jag faktiskt inte har begripit i den utsträckningen innan jag läste din bok. Jag undrar också, när det kommer till de här, vi tar ett konkret exempel då, en pool. var det en konsekvens av medborgarrättslagarna. Det var segregerat, alltså poler fick ju såklart inte, svarta fick inte komma till de vita polerna så att säga. Men när det sen upphävdes så stängde man polen.
Precis, det var alltså hundratals fall av det runt om i södern. Och det här hängde även samman med det som kallas country clubs, kan man kalla det för på svenska. Alltså privata medlemsklubbar för, med ofta liksom golfbanor och idrottstennisbanor och simbassänger, öppnade över hela USA där den vita befolkningen då anslöt sig till privata klubbar för att kunna utestänga den svarta befolkningen. Ofta hade de explicita regelverk som inte tillät svarta medlemmar förrän kanske på 70-80-talet. Flera elitskolor i USA tillät inte varken svarta, latinamerikaner, asiater eller judar som elever under lång tid. Så det går absolut att se det som det verktyg som de vita använder för att behålla det som de såg som sina privilegier.
Du har ju besökt i stort sett varenda stat i USA och du har varit i de här, den djupa södern. Vad skulle du säga idag? Vi har nämnt såklart Obamas sjukvårdsreform och så, men när man reser runt i den djupa södern, vad skulle du säga är de tydligaste exemplen på rasism idag?
Det mest uppenbara rent liksom i den fysiska vardagen är segregationen. Åker man till Atlanta, åker man till de flesta metropolerna i södern, så är det som en osynlig mur som går mitt genom staden som delar. I Atlanta bor den vita befolkningen norr om staden, i den svarta befolkningen söder om staden. Och det är resultatet av bostadspolitik som har medvetet utestängt svarta från vita områden. Det finns en rad metoder för det, bland annat någonting som kallades redlining som fortfarande används i vissa delar av USA där alla svarta områden ringades in med röd penna och banker och liksom institutioner som kan låna pengar, även offentliga institutioner till potentiella bostadsköpare förbjöds helt enkelt att låna pengar till de områdena, så att det innebar att svarta, det blev en liksom koncentrerad svart fattigdom i de här områdena. Och det ser man väldigt tydligt i de flesta storstäder i södern. Fängelsesystemet är ett annat liksom väldigt tydligt exempel där svarta befolkningen är väldigt liksom oproportionerligt överrepresenterad. Rättsväsendet är ju, det finns ju mängder av forskning som visar att liksom poliser är hårdare mot svarta än mot vita, för att de mer godtyckligt stannar och trakasserar den svarta befolkningen, att svarta grips och döms hårdare för lindriga brott än den vita befolkningen. Och det innebär då att USA har mer än 2 miljoner människor i fängelse, som en siffra som inget annat demokratiskt land kommer i närheten av. Och vilket i sin tur också liksom leder till fattigdomen och de sociala problemen i svarta bostadsområden permanentas när liksom alla unga män försvinner in i fängelse. Så blir det väldigt svårt för familjer att ha en stabil tillvaro. Så det är väl de liksom två mest uppenbara exemplen, skulle jag säga.
Mm. Och jag tänker polisvåldet som du var inne på, det tycks ju vara någonting som sitter i det amerikanska DNA. Vi har ju, hade 1991 så hade vi den här svarta mannen Rodney King som blev brutalt misshandlad och videokameran var ny och det filmades, och sen hade vi såklart George Floyd 2020. Det här är bara, de här har råkat fastna på film, men som jag förstår så är det här, har varit allmänt känt länge.
Absolut. Varje gång jag har rest runt i USA och skrivit om polisvåld och de protesterna som har blivit väldigt stora de senaste 7-8 åren, eller 10 åren är det väl nästan nu, sedan Black Lives Matter mobiliserades. Det är väldigt svårt att träffa en svart person i USA som inte har utsatts för trakasserier av polisen. De flesta suckar bara när man frågar det, liksom. Ja, men de frågar liksom, hur mycket tid har du, hur många anekdoter har du tid för? Det går ju också tillbaka redan till 1800-talet och slutet på slaveriet och de polisväsenden som uppstod, nationalgarden i södern som uppstod efter inbördeskriget för att kontrollera den svarta befolkningen. I Louisiana så var de liksom vita terrornätverken, Ku Klux Klan och White Citizens Council tror jag de hette. Ja, de red runt på hästar och kastade eldbomber in i svarta hus och knivhögg svarta som försökte organisera sig politiskt och så vidare. Det blev sen nationalgardet och är det än idag. Det är Louisianas liksom delstatspolis. Det krävs liksom inga konspirationsteorier för att se de här kopplingarna, utan det är konkret, det är ofta samma organisationer, samma institutioner som öppet terroriserade den svarta befolkningen på 1800-talet som idag används för en diskriminerande liksom systematisk rasism.
Jag skulle vilja höra dig beskriva den amerikanska liksom, högerextrema, får man väl kanske ändå säga, högerextrema publiken idag. Du pratar ju om att Ungern och president Viktor Orbán där är en förebild för USA. Eller för de personer som står för de här rasistiska idéerna. På vilket sätt då?
Ja, jag tror väl att säkert 95% av Trumps väljare vet kanske inte vem Orbán är, men bland intellektuella och strateger och liksom de mest inflytelserika personerna i amerikanska nationalistiska högern idag så är det många som har tittat på Ungern, och det har skett rent konkret liksom, många resor mellan länderna, och Orbán har bjudits in till de största konservativa konferenserna i USA de senaste åren. Det är lite ironiskt för att liksom republikaner och konservativa i USA har alltid hånat demokraterna för att demokraterna säger att USA borde bli mer som Europa och liksom de tycker att det är liksom opatriotiskt att då se upp till andra länder. Men nationalisterna nu i USA tittar väldigt tydligt på Ungern som en någon slags pilotprojekt för en auktoritär nationalism. Det är Tucker Carlson till exempel som var stor stjärna på Fox News tills han fick sparken nyligen. Han gjorde långa resor till Ungern. Han liksom beskrev det som det förlovade landet. De tittar på Orbáns utmaningar av eller utarmningar av civilsamhället, domstolarnas oberoende, mediernas oberoende, universitetens oberoende, den akademiska friheten som sakta men säkert eroderar. Det har väl på delstatsnivå tror jag varit väldigt viktigt för nationalisterna. Ron DeSantis i Florida, Greg Abbott i Texas, republikaner i Wisconsin och North Carolina. De har tittat på de här metoderna helt enkelt. Och jag tror kanske att det liksom för den här, det jag skriver om i boken och så, det som gäller rasismens historia, där tror jag att det är viktigt att titta just på hur Orbán har arbetat med historieförfalskning och försök att begränsa tillgången till undervisningen av Ungerns verkliga historia. Där tror jag att många som Ron DeSantis som har varit väldigt aggressiv med försök att styra undervisningen i Florida och försök att styra bibliotek och skolor och universitet har tittat på det som en modell för att bibehålla de här liksom, rasistiska myterna och som jag nämnde tidigare att en romantisk idé om slaveriet som nyttigt för de förslavade, att liksom, de lärde sig nyttiga hantverksmetoder och sådär. Att försköna den historien ser han som ett livsviktigt politiskt projekt idag för att hålla liv i den konservativa rörelsen.
Och det här är direkt hämtat från Orbán och Ungern då? Att man har på något sätt, amen, som du kallar dem, eller som det kallas här, minneslagar, helt enkelt ändra vårt kollektiva minne på något sätt?
Precis, amen, framförallt Orbán är den som väl har varit mest framgångsrik med det, i alla fall. Putin har ju gjort det här länge i Ryssland. Polens nationalister har ägnat sig åt varianter av det här. Italiens liksom högerradikaler har länge gjort det. Och vi ser det nu med liksom Meloni och hennes parti som ju skönmålar Mussolini och fascismen. Det sker väl i liksom mildare varianter har skett eller mildare vet jag inte, men än så länge inte lika omfattande varianter om man kollar på Le Pen i Frankrike med hennes liksom, och Eric Zemmour som ställde upp i senaste franska presidentvalet som skönmålar liksom Vichy-regimen i Frankrike och deras samarbeten med nazisterna. Det ena är ju nationalister över hela världen egentligen. Man kan faktiskt dra in Kinas kommunistparti där också. Det är väl de som har varit som i särklass mest omfattande initiativen för att kontrollera historieskrivningen och Xi Jinping har ju varit väldigt aggressiv med vad han tillåter i liksom berättelsen om Kinas historia och myter om Kinas storslagenhet och sådär. Så att det är nationalisternas verktyg för att ena den del av befolkningen som de tror är liksom behöver de här myterna för att stödja dem.
Just det. Du vet ju såklart vem den amerikanska komikern Bill Hicks var. En amerikansk komiker som dog 1994 som jag var ett otroligt stort fan av. Väldigt politisk och en väldigt rolig, vass, lite så här Lenny Bruce-karaktär. Och han skämtade ju väldigt mycket om republikanerna. Och en sak som han driver med hela tiden då, som idag har blivit helt inaktuellt, är att republikanerna vill inte ha någon stat överhuvudtaget, de vill ju montera ner staten. Och det jag hör dig säga är ju plötsligt att nu vill man ha en mer auktoritär stat, vilket är väldigt orepublikanskt, eller hur?
Faktiskt, det är en jättebra poäng. Trump skulle jag säga bidrog till ett ganska väsentligt ideologiskt skifte där. Länge så förespråkade republikanerna minskat statligt inflytande. Det var liksom den viktigaste nästan sakfrågan för deras ideologiska ledare. Man kan väl säga att Bush och Cheney i viss mån utmanade det också genom att förespråka en så liksom kraftig militär roll för USA globalt i reaktion mot terrorattackerna 2001. Men även ja, de förespråkade även någon slags det Bush kallade compassionate conservatism, medkännande konservatism. Så att han var ju, Bush var ju lite mindre ivrig att kanske skära ner på välfärdsprogram och sociala skyddsnät och sådär. Men med Trump så började republikanerna betrakta staten som ett verktyg för att implementera liksom nationalistiska mål och auktoritära mål och å ena sidan fortsätter man föra en ekonomisk politik där man liksom genomför stora skattesänkningar för välbärgade och för företag och avreglerar en otyglad energisektor under Trump med liksom olje- och gasindustrin som fick göra i princip vad de ville. Så i vissa avseenden är det fortfarande en liksom libertariansk linje där man inte tror på statens roll, men när det gäller polisväsende, rättsväsende, när det gäller liksom, olika former av auktoritära initiativ för att kontrollera befolkningen så är man ju väldigt, tittar man väldigt mycket då på liksom Orbán till exempel och auktoritära ledare.
Ja, men skola och ideologi också. Jag tänker som vi förknippar med kommunistiska stater. Alltså en sak som republikaner och högern säger mycket i USA, det är ju att det här woke-samhället som finns på universitetet, som visserligen är sant. Jag har ju sett det i alla fall från eget håll i svenska universitet, att det finns en sorts wokeism som kan vara lite bekymmersam. Men du visar ju ändå att det är högern här som vill kontrollera litteraturen och vad som ska få skrivas och vad som ska sägas, ganska klassiska liksom stalinistiska metoder.
Verkligen, absolut. Och det är till och med explicit ibland. Bland ideologer och strateger, de pratar om liksom 68-vänstern och marxistiska ideologer i Europa som förebilder. De vill liksom skaka om den ideologiska överbyggnaden i samhället och de ser statens roll eller delstaternas roll som ett verktyg för att styra undervisning och styra kulturen och Ron DeSantis i Florida håller ju på att bråka mycket med Disney och liksom pressa dem att överge olika liksom HBTQ-initiativ och sådär. Vill bygga ett fängelse tror jag precis bredvid Disneyland liksom bara för att jäklas med dem så där, om de inte blir lite mer homofoba. En politisk styrning av skolor, universitet och näringsliv är väldigt viktigt bland nationalisterna just nu i USA.
avslutande kapitlet bara, för att på något sätt runda av lite fint, för det här är en dyster historia. Du pratar ju om Kalifornien som ett gott exempel, och det här var för mig okänt. Jag tänker, du skriver ju att Kalifornien har en lång, lång rasistisk historia. Och det har också varit en väldigt konservativ stat. Jag tänker bara, 1984 skriver du att då fick Ronald Reagan 58% av rösterna i Kalifornien mot Barack Obamas röster 2008 som var 61% demokrater. Så att det har ju bara hänt någonting under de här, från 1984 till 2008, bara ändrats totalt. Kan du berätta lite grann om först bara den rasistiska historien i Kalifornien i korta drag?
Absolut. Kalifornien ses ju idag som liksom progressivt och liberalt, men det var, som du säger, väldigt länge konservativt. Och en historiker som jag skriver om i boken som heter Kevin Starr, som kallar Kalifornien väster om västern. Den amerikanska västern hade länge liksom råbarkade individualistiska värderingar och en förakt för Washington, en förakt för federala staten och en förakt för välfärdssystem och sociala skyddsnäten. En ganska kärv individualism liksom. Men och som också hade liksom i princip kolonial historia, där man körde bort ursprungsbefolkningen och körde bort mexikanska befolkningen. Det var ju en del av Mexiko fram till mitten av 1800-talet. Otroligt diskriminerande lagar mot latinamerikaner och mot asiater också. De hade bland de första explicit diskriminerande lagarna mot kineser till exempel. En högerpopulism som var väldigt dominant på 60-, 70-, 80-talet och som både Nixon och Reagan formades av och red på in i Vita huset. Båda kom ju från Kalifornien. Framförallt södra Kalifornien, Orange County och liksom de välbärgade villaförorterna där var någon slags konservativ utopi i mitten av 1900-talet. Det liksom vita amerikaner kom från hela resten av landet och flyttade dit för att de såg det som mer konservativt och en liksom oas från storstädernas mångfald. Och lite som Florida har lite samma situation, samma politiska roll idag. De hade en guvernör som heter Pete Wilson på 90-talet som var precis som Trump egentligen. Han vann på en liksom främlingsfientlig populism, demoniserade latinamerikaner framför allt. Som var populär då, men han blev mer och mer extrem och det väckte en progressiv motreaktion och en mobilisering av där liksom den vita arbetarklassen och den latinamerikanska och svarta och asiatiska befolkningen enades bakom liksom progressiva och liberala idéer. Och har sedan dess tagit över Kaliforniens politiska makt. Idag är det i princip omöjligt för främlingsfientliga politiker att vinna val i delstaten. Demokraterna har en otrolig dominans i alla delstatsämbeten. Republikanerna har fortfarande ett par säten på landsbygden i Kalifornien. Liksom den östra landsbygden som ser mer ut som Texas med liksom oljefält och cowboys. Demografin har också förändrats. Det har ju också blivit, det är en delstat med väldigt hög invandring och både fattiga migranter från Latinamerika men också liksom välutbildade från hela världen, från liksom Asien och från många jobbar i Silicon Valley. Många av de största teknikföretagen har majoritet av anställda är inte vita.
Men du beskriver ju ändå att det var någonting som hände. Om man tänk Pete Wilson då, som var en Trump-typ så sent som på 90-talet. Och idag kan du inte gå till val i Kalifornien med en sån populism. Den blir skrattad åt och hånad. Vad är det som är det bara demografin eller vad är det, finns det några andra nycklar till att man har kunnat vända det här?
Ja, men jag tror att det också har att göra med fackförbunden som länge också var rasistiska liksom i Kalifornien och länge hade främlingsfientliga ledare som såg invandring som ett problem för att det liksom gjorde det svårare att löneförhandla, tyckte de. Har väldigt aktivt jobbat antirasistiskt de senaste 20-30 åren. De skapade någonting som de kallar regnbågskoalitionen liksom på 90-talet och har arbetarrörelsen, om man kan kalla den för det, har varit väldigt inkluderande. De har jobbat väldigt aktivt med att lyfta fram svarta och latinamerikaner och queer-personer. Och den vita vita konservativa befolkningen har blivit äldre och äldre och många dör helt enkelt. Och liksom medan den unga befolkningen är, ända sedan 90-talet så har de som föds, en majoritet av de som föds i Kalifornien varit, inte varit vita. De pessimistiska berättelserna om mångfald, vilket man kan se i USA som ett exempel på också, är att ju mer mångfald det blir i ett samhälle, liksom ju svagare blir det sociala kontraktet, ju svagare blir känslan av sammanhållning mellan människor, ju mer blir folk liksom drar sig undan och vill ha sina egna murar runt sina villaförorter och sina privata sjukförsäkringar och privata skolor och så vidare. Kalifornien har varit en motreaktion mot det och ett motexempel där det har skapats en liksom ny gemenskap som inte bottnar i hudfärg utan som bygger på en idé om mångfald. Där man ser en rad liksom liberala värderingar som enande snarare än att man är vita och kristna.
Du skriver ju också att de har vågat ta upp, har museer idag också där man vågar berätta om vad man har gjort. Till exempel man hade koncentrationsläger för japaner under andra världskriget. Alltså det går att besöka platser som tar upp den mörka historien. Det tycker jag man har sett mycket när man har varit runt i Tyskland. De har ju verkligen varit bra på att göra upp med sitt förflutna. Och i litteraturen också, om man verkligen, jag menar, de har ju det största traumat av alla. Men att jag hör dig ändå skriva, eller ser dig skriva att Kalifornienborna verkar ha börjat gå samma väg.
Absolut, nej, men det är jättebra att du nämner. Det tror jag också har varit viktigt att man har jobbat med kollektivt minnesarbete. Liksom, upprättat monument över de som har stridit mot rasism och diskriminering. Det finns i centrala Los Angeles ett stort museum för liksom den japansk-amerikanska befolkningen där hundratusentals sattes i koncentrationsläger under andra världskriget. Det är lite mer sällsynt i Kalifornien att man stöter på uppenbara myter och lögner om historien. De vet lite mer om kostnaderna för den diskriminering som har funnits där, och det tror jag gör att de blir lite mer försiktiga med att politiskt stödja populister som förespråkar att dela upp folk i olika grupper. Vi har en del gemensamt med vad Tyskland har gjort, hur effektivt Tyskland har jobbat med det minnesarbetet. Och ganska nyligen också, vilket jag också skriver om i boken. Man tror att Tyskland har, eftersom de på många sätt är ett föredöme i att uppriktigt ta itu med en brutal historia, tänker man kanske att de alltid har gjort det. Men det är ju egentligen de senaste 30 åren som Tyskland har gjort det arbetet. Och det visar hur otroligt viktigt det är att ha en liksom uppriktig historia, att erkänna historiska brott, att varna för konsekvenserna om sånt här händer igen.
Vi sätter punkt där, och jag kommer att ha en länk till din bok i avsnittsbeskrivningen, för att det är, jag tycker att det är en av de bästa politiska böcker jag har läst på många år. Det är en superfin inblick i att förstå mycket av det vi hela tiden läser och ser. Vi blir matade med amerikansk politik, men jag upplever att det är lite felvinklat här. Det är lite som någon slags klassfråga mycket mer. Så ser jag det, som den här stackars utarmade befolkningen på landet. Men den här rasistiska historien har förändrat ett perspektiv hos mig ordentligt. Så jättestort tack att du kom, Martin.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Martin Jelin i avsnitt 97 av Bildningskomplexet. Berätta vad du tycker om podden och om specifika avsnitt. Skriv en kommentar i Apples podcast-app eller i Spotify där du kan svara på frågan vad tyckte du om avsnittet under det avsnitt du för tillfället lyssnar på. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors@gmail.com. Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter @BenjaminElfors. Tack för att du lyssnar.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.